att det två inte fatt.
En ung kvinna, märkbart skärrad, har ringt 112.
Vad är det som har hänt?
Det är mitt i natten en kväll i september.
Ja, men lugn. Vi ska hjälpa till här.
Skrik och rop på gatan gör att grannar reagerar och tittar ut. I mörkret ser de ett gäng killar. Någon skriker, jag ska döda dig.
Ja, berätta för mig vad du ser. Jag vet om det är någon som är skadad.
Personerna på gatan springer plötsligt iväg. Men en kille ligger kvar. Den unga tjejen går ut med larmoperatören i telefonen.
Nej, de är på väg. De måste ligga still där. Håll tryck på blödningen där.
De skulle skyddas. En granskning från Ekot om avhoppare, omsorgsbolag och en dödsmisshandel. Av Maria Ridderstedt och Mikael Grill Pettersson.
Ambulans och polis kommer till platsen. Och polisen Fredrik blir förundersökningsledare.
Han är väl ganska illa däran redan ambulansen kommer dit. Och han tror att de dödsförklarar dem på sjukhus då, på akuten.
Flera av de inblandade på båda sidor i bråket är skadade. En yxa och flera knivar har använts. Fredriks uppgift blir att försöka bevisa vem som gjorde vad den där natten.
Det var ett rörigt ärende. Och ska man erkänna så från början så tänkte man väl typ att det här kommer vi aldrig kunna reda ut.
Det här är inte bara en vanlig gänguppgörelse i den långa raden av mord under våldsvågen. Tre av de häktade är avhoppare som samhället betalar miljonbelopp för att skydda. En av killarna kallar vi Adam. Honom hittar polisen blodig i sängen i sin lägenhet, precis vid brottsplatsen. Adam kommer till Sverige som sexåring. Han växer upp i en mindre svensk kommun med sin mamma, sin styvpappa och så småningom en lillebror. Han spelar fotboll i den lokala klubben, är musikintresserad. Och när han går på högstadiet startar han ett konto för att dela pranks och utmaningar.
Hejsan alla. Jag lägger ut videos så ofta jag kan. Ibland har jag skola och då har man inte lika mycket tid att redigera.
Det är mycket konflikter hemma och när han är 16 år placeras han första gången i ett jourhem. Ett år senare stoppar polisen honom på en busshållplats och skriver i sin rapport att det doftade mycket kraftigt av cannabis. Urinprov från hans jourhem visar att han även använder kokain, benzo och tramadol. Mindre än ett år senare griper polisen honom igen, då på ett hotellrum med narkotika och pengar. Polisen larmar socialtjänsten om att Adam umgås med välkända kriminella. Under våldsvågen blir Adam vittne till ett uppmärksammat mord. Han är då 19 år och vill bryta med sitt gamla liv. Och socialtjänsten börjar leta efter en skyddsplacering.
Hej. Hej. Jag heter Maria Ridderstedt. Jag pratar precis med en som heter Anneli.
Ja, hon kommer nog strax. Precis.
Våldsvågen med allt yngre förövare har lett till ett skriande behov av platser på SIS, HVB-hem och även i avhopparverksamhet. I en konferenslokal vid Odenplan i Stockholm befinner sig närmare 200 socialsekreterare och en rad privata omsorgsföretag. Anneli Blomqvist jobbar på HVB-guiden.
Så socialtjänsten behöver ju hitta hela tiden nya verksamheter eller nya ställen där de kan placera sina klienter. Så här får ju de träffas på, kan man säga, neutral mark och kunna skapa kontakter, egentligen ett nätverk.
Här precis närmast ingången står företaget Patia. De bjuder på godis och energidryck.
Hej, jag heter Maria och kommer från Sveriges Radio.
Vad säljer ni här idag? Vad vill ni erbjuda socialsekreterare?
Vi har både stödboende, träningslägenheter, vi har speciallösningar, vi har familjehem. Men sen har vi också, vad har jag missat, avhopparverksamhet.
Patia beskriver att de har ett rikstäckande stödprogram för personer som vill lämna en kriminell livsstil. De kan få bo i skyddslägenheter och bemannade stödboenden på flera orter i Sverige. Här köper Adams socialtjänst en plats för att han ska få hjälp och skydd. På stödboendet där Adam hamnar arbetar Hanna, som vi kallar henne. Hon berättar om varför hon började jobba där.
Just att man kan få till en förändring i en människas liv. Ge de här ungdomarna saker som de inte har fått under sin uppväxt. Framförallt trygghet, kontinuitet, stabilitet. Någon som står kvar framförallt och inte sviker. Få dem att lita på vuxenvärlden. Man är ju inte där för pengarna liksom. Då hade man varit någon helt annanstans.
I Adams vårdplan står det bland annat att han inte ska vistas i riskfyllda miljöer bland individer som brukar narkotika och begår brott. I samma hus där Patia ger Adam en lägenhet har de också placerat två killar som också lever under hot, fast från andra gäng.
Nej, men det ledde till att de blev vänner. Precis som det blir när man sitter inne på anstalt, att de lärde sig av varandra. De umgicks och påverkade varandra väldigt negativt.
På stödboendet bor också andra ungdomar, men en viktig skillnad finns. För avhoppare får Patia mer betalt.
Det är en mycket högre prislapp på en som är klassificerad som avhoppare än en vanlig stödboendeplacerad ungdom. Ja. Då var det att de skulle få x antal timmar terapi per vecka, strukturerad aktivitet per vecka. Alltså det var väldigt mycket mer rigid planering, alltså mycket mer noggrant liksom, med tanke på timpriset.
Socialtjänsten betonar hur viktigt det är att en av killarna ska kunna gå klart gymnasiet. Men trots det går en hel termin utan att Patia ordnar en plats. Polisutredaren Fredrik får en bild av att de tre killarna inte har särskilt mycket att göra på dagarna.
Jag tror att de hade väl lite för mycket fritid. De skulle nog behövt gå i skolan eller gå klart sin gymnasieutbildning. Eller någon lärlingsplats kanske.
De har alla tre samma kontaktperson. Men istället för att försöka hålla dem isär för han dem samman på gemensamma aktiviteter. En gång åker de till badhuset tillsammans. En annan gång för att köpa pizza. På det här sättet kunde kontaktpersonen redovisa att han spenderat tid med var och en av sina klienter trots att man umgåtts i grupp.
Det var ju helt klart för ekonomisk vinning att man sammanförde dem. De fick ju inget egentligen av det de behövde. Inget alls.
Stödboendet ligger i ett hyreshusområde med smutsiga fasader. Lekplatsen bredvid kallas av boende i närheten för knarklekplatsen, eftersom föräldrar brukar hitta kanyler där. En sommarkväll minns Hanna särskilt väl.
Det var bara en lördag. Jag jobbade, jag hade fått både sms och samtal från grannar. För att jag hade luktat cannabis i trappuppgången. Det var högljutt och det var uppenbart en fest som pågick sent på natten.
Det är inte första gången grannarna klagar. Det har under flera års tid kommit in mängder med klagomål till hyresvärden och till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om högljudda fester och att det luktar hasch. När vi försöker prata med några av grannarna är det ingen som vill tala öppet. Det har varit stödboende här länge, men allt blev värre när Patia kom, menar den här grannen som vi har bytt ut rösten på.
Ja, men det blev ju sämre. Det var helt okontrollerat. Det är helt okontrollerat.
Hanna säger att hon fick höra av sin chef att grannarna är gnälliga. Men hon menar att klagomålen verkligen inte var överdrivna. Hon berättar att den där lördagsnatten ringer hon Adams kontaktperson om den stökiga festen. Men att han inte ser någon anledning att åka dit.
Sen dagen efter så kommer kontaktpersonen till mig på kontoret och säger att nej, jag har tagit urinprov på de här tre killarna nu och alla är rena, så att det har inte försiggått något intag av droger, vilket vi tyckte var väldigt, väldigt konstigt. För vi kände ju på lukten och såg ju vad som pågick liksom.
Efter den här festen flyttas i alla fall Adam till en ny lägenhet som inte ligger i samma hus men i samma område. Men det dröjer inte länge innan det ringer hos Patia igen. Den här gången är det polisen.
Patia får ett samtal att det har varit ett mord eller någon har dött som är antingen placerad eller placerad på Patia. Först tror man att det är den här killen som har blivit mördad. Men sen får man reda på att det är han och eventuellt då två andra som har haft ihjäl en annan kille.
Nu sitter plötsligt flera av Patias klienter häktade misstänkta för mord. Polisutredningen leds av Fredrik och han upptäcker att de tre avhopparna inte bara tog droger.
Och utredningen visar att de sålde ju knark. De gick med såna här, som vi säger, becknarväskor. Vi tog in mycket filmmaterial så vi ser att de går med sina becknarväskor och de säger ju själva i förhör att de sålde droger och köpte droger.
Adam har försökt kräva in en drogskuld och det har lett till flera bråk. Den här natten tar killen, som senare blir dödad, med sig sina kompisar och letar efter Adam. Det är runt 10 personer från båda sidor som möts utanför Adams lägenhet. Han har bett sina vänner att ta med sig knivar och ta själv med sig en kökskniv. Adams kompis hamnar på marken och får slag och sparkar.
Och så hugger han en av de här killarna då, i ryggen. 2 gånger tror han till och med erkänner. Sista gången så sitter kniven kvar.
En av grannarna som ringt efter ambulans går ut på gatan.
Kan du fråga om han är skadad? Vi ska hjälpa till där.
Hon ser en kniv ligga på marken. En kille blöder jättemycket. Det är Adam som har huggit honom i ryggen.
Så att han själv erkänner ju, men han hävdade en nödvärn. Och vi kunde bevisa att det var han som hade gjort det här dödande hugget.
Adams kontaktperson besöker honom i häktet och kallas även till polisen som vittne. I förhöret får han frågan om sin roll i verksamheten.
Ja, jag är samordnare och kontaktperson på företaget Patia AB på deras avhopparverksamhet. Jag är beteendevetare och terapeut. Mitt uppdrag är att jobba med deras beteende samt återintegrera i samhället.
Enligt andra placerade ungdomar som vi har pratat med skryter killarna om att deras kontaktperson mörkade resultaten på deras drogtester för socialtjänsten.
Syftet var väl att ha kvar placeringarna, för det är ju ett drogfritt boende.
Socialtjänsten hade som krav att placeringarna skulle vara drogfria. Men i domstolshandlingar kan vi se att de inte fick reda på vad som pågick. Där står också att killarnas utveckling beskrevs som positiv av Patia. Trots att polisens tester visar att killarna rökt på en kort tid före dödsmisshandeln, hävdar en av killarna i förhör att han varit drogfri under hela sommaren och att de kan kolla det med hans kontaktperson. Polisen Fredrik får bilden av att de här killarna har kunnat festa mycket.
Och de var ju jättefulla, det säger de ju själva. Och de hade väl rökt på också. Och just i den lägenheten var det en hel del yxhugg inne i lägenheten. Och att man kan ha en yxa i lägenheten om man nu är placerad på ett speciellt boende. Det borde man ju kanske reagera på.
Det visar sig att en av killarna inte ens bor i sin lägenhet på stödboendet, utan hyr ut den.
För jag tror det var 5 eller 6 000 kronor i månaden. Och då kan man ju undra, om man nu har kontroll på de här killarna och besöker dem regelbundet, så borde man ju inse att den här killen bor ju inte ens här.
Killen bor istället hos sin flickvän som också är placerad hos Patia. Där hittar man också en skyddsväst slängd på golvet.
Sådana grejer har ju, ja, det är klart att man tycker att det är anmärkningsvärt.
På Patias stödboende erbjuds inget krisstöd. Och Hanna upplever att cheferna försöker tysta ner det som har hänt.
Det är en människa som har dött. Vad gör vi liksom? Men det var en väldigt laid back manjana attityd.
Hon har nu förstått att avhopparnas kontaktperson också är deras terapeut. Han har dessutom spelat en stor roll för att få hit klienterna.
För att han hade bra kontakter med tydligen socialsekreterare och polisen. Och att han då kunde fixa in avhopparklienter till Patia.
Det var flera knivar som användes i bråket. Jag visar Hanna en bild på kniven som gav det dödande hugget.
Ja, det är den kniven man får när man flyttar in på Patia. Ja, i det här kökskittet så får de här sakerna från Ikea. Bland annat där de här 2 knivarna ingår då. Ja. Nej, jag är omskakad och ja, jag har fortfarande inte smält att jag har jobbat där. Det känns fruktansvärt.
Enligt lag ska den som bedriver vård och omsorg anmäla allvarliga missförhållanden eller händelser där det funnits risk för det till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, en så kallad Lex Sara-anmälan. Trots att en person dött i anslutning till Patias verksamhet och att Adam kunnat sälja droger under placeringen och att han och andra ungdomar har kunnat missbruka, så görs ingen sån anmälan.
Alltså det handlar ju bara om att undanhålla allt för IVO liksom. Det är ju så man jobbar. Det är ett systemfel liksom som är gigantiskt.
Vi pratar med killarnas kontaktperson. Han förnekar att han skulle ha agerat på det sätt som beskrivs. Vi söker Patias vd, Janne Menander.
Patia, Janne Menander.
Hallå Janne, det här var Mikael Grill Pettersson på Ekot. Vi skulle gärna göra en intervju med både med dig som operativt ansvarig och med Patias ägare. Vi har lite grejer som vi skulle vilja gå igenom i en intervju.
Han vill att vi mejlar frågorna. Men flera tidigare chefer och anställda på Patia berättar om hur företaget försökt tysta ner allvarliga händelser som sexuella övergrepp och våldsdåd på andra platser i landet. De flesta vill bara prata med oss anonymt. De hänvisar till att de har skrivit på tystnadsavtal. Bara en vågar berätta öppet.
Lovisa Broström heter jag, är socionom sedan 16 år tillbaka.
Lovisa började jobba på Patia 2019.
Jag upptäckte ganska snabbt att det var väldigt dåligt på väldigt många olika nivåer. Utan det var väldigt tydligt att det var fokus på profit och marknadsföring och inte på den kvaliteten som ändå utlovades. Och fick inget gehör när jag liksom tog det uppåt eller tog det vidare. Så det var så mycket som lovades i ramavtal och sånt där som faktiskt inte fanns. Eller som man sa att men, vi kan skriva så här.
Lovisa hade hand om deras skyddsplaceringar och besökte deras boenden i hela landet.
När jag var där så blev det också tal om att ta emot kriminella avhoppar. Då kände jag att liksom alla varningssignaler blinkade för fullt. För att det är ju just det här att man gamlar med liv och död. Att det blir på att man tar risker. Att man placerar någon i skyddade boende som inte är tillräckligt säkra. Och samma sak där att stoppa ihop personer som kanske inte ska ha samröre med varandra till exempel heller. Det kan också bli liksom potentiellt farligt.
Det går bra för Patia. Företaget växer i hög takt och omsatte 2023 mer än en kvarts miljard. Lovisa säger att det hela tiden handlar om att få placeringar. Företaget påstår att man har personal, fast man inte har det.
Om man tackar ja först och sen så med alla medel så ser man till att det löser sig till varje pris. Liksom. Det fanns inte tillräckligt kompetent personal till exempel med den erfarenhet som krävs för att hantera såna här komplexa ärenden.
På stödboendet där Adam placeras har Patia anställt två personer som båda är dömda för brott. För drygt 10 år sedan dömdes en av dem för narkotikabrott och vapenbrott. Den andra för grov kvinnofridskränkning. Hans ex och barn har själva bott på ett skyddat boende för att skyddas ifrån honom. Men han fick jobb på Patia skydd. Något som Hanna reagerar på.
Det känns helt galet.
De dömda är vänner till Adams kontaktperson. Lovisa stod till slut inte ut med alla brister hon såg i skyddsverksamheten hos Patia. Och innan de startade sin avhopparverksamhet slutade hon.
Ja, jag såg upp mig utan att ha något annat jobb. Det har jag aldrig gjort förut, men det gjorde jag då.
Varför gjorde du det då?
Därför att jag som både socialarbetare och medmänniska inte kan stå för den här typen av arbete. Och att skattemedel behandlas på det här viset är liksom i min värld inte förenligt med en socialarbetarkodex eller hur samhället ska fungera.
Jag berättar vad som hände Adam och de andra killarna.
Det är väl exakt det här som är liksom skräckexempel på vad som faktiskt kan hända. Det här kan det bli en fara för allmänheten om man sätter en person i en lägenhet och inte liksom lever upp till det man lovar.
Vi får mejl från Patia. De skriver att de inte vill kommentera händelserna vi granskat med hänvisning till sekretess. Men skriver att man alltid utreder allvarliga händelser i samverkan med berörda myndigheter och att man inte känner igen den bild som förmedlas.
Tala in ditt meddelande efter tonen.
Patia tillbakavisar också uppgifter om att klienter förts samman av ekonomiska skäl och skriver att det alltid görs en riskanalys inför en placering. Patia har, citat, en nolltolerans mot våld och kriminalitet och arbetar systematiskt med säkerhet oavsett sammanhang, slutcitat.
Hallå Janne, det var Mikael Grill Pettersson på Ekot här. Nu har ni ju tagit fram de här svaren så jag tänkte höra om det ändå inte vore möjligt att få en intervju.
Företaget uppger dessutom att deras verksamhet är präglad av engagemang, kvalitet och professionalism och att man har ungefär 1000 uppföljningsmöten, tillsyner och granskningar varje år från olika myndigheter och att det visar att man inte mörkat några missförhållanden.
Vi skulle väldigt gärna vilja göra en intervju med er. Det handlar ju om väldigt allvarliga händelser i en skattefinansierad verksamhet och anklagelser om att saker har tystats ner och så. Så det vill vi väldigt gärna intervjua er om. Tack så mycket.
Patia ställer inte upp på någon intervju. Adams kontaktperson slutade på Patia efter den här händelsen. Och företaget väljer också att flytta avhopparverksamheten från stödboendet. Adam, som ville lämna en kriminell livsstil och frivilligt sökte hjälp, var tidigare dömd för narkotikabrott. Nu är han dömd till 6 års fängelse för dråp. De andra inblandade dömdes för grovt brott mot knivlagen och narkotikabrott.
De fick ju inte den hjälpen som socialtjänsten har köpt. Det slutade med ett dödsfall och fängelsestraff och domar för alla tre. Det blev ju mycket sämre för de här killarna än vad det var när de kom. Deras framtid är ju mörkare nu än den var då.
Du har hört en granskning från Ekot som bygger på en rad intervjuer, samtal och olika typer av dokumentation. Hanna och Adam heter egentligen något annat. Adams och kontaktpersonens röster är utbytta.